Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av VP-podden. Det är som vanligt jag, Johan Kato och Tobbe Christiansen som ska snacka med er. Passa på här nu innan vi drar igång med att tipsa att besöka Monsters olika plattformar. Jag tror att det är någon kampanj någonstans på G just nu.
Ja, de har rätt mycket kampanjer på godis och annat.
Ja, precis. Hoppas att det är kvar när det släpps. Det som är lite sådär. Men det finns alltid någon bra kampanj.
Ja, och så har de ju den här appen som är värd att skaffa sig. Bonuscard.
Ja, precis. Bonuscard-appen. Klockrent, faktiskt. Ja. Skitbra! Sivet är tillbaka igen. Gött! Härligt. Ja, men det har varit riktigt roliga samtal de senaste gångerna. Så vi sa det att då, vi fortsätter. Förra avsnittet hann vi inte komma in så jäkla mycket på det vi skulle prata om. Så att vi tänkte att nu får vi väl se till att ta oss in på lite mer träning den här gången. Men vi avslutade det samtalet med att du skulle prata med någonting om dragvikter på din vagn. För det lämnade du en liten cliffhanger. Så att jag tänkte att vi kanske. Har du den listan? Ja, nu får han leta.
Nu kommer dokumentationen.
Åh, vad fan var den då?
Eller bevismaterialet liksom.
Ja, men precis. Ja, men det är ju ändå det här tycker jag är superintressant faktiskt. Att man kan se för att då kan man ändå göra någon typ av koppling mellan den träningen man har gjort och prestationen på banan liksom.
Men det var lite som ett fast sig i mitt minne och sådär meningslös. Jag vet då när man tränade med Kevin så hade vi kört stopp eller något med skilla. Det här var ju precis i början med dem. Och då var det liksom då, ja men då låg omkring 16-17 kilos dragvikt liksom då. Och då hade ju Kevin, det var ju inte Falsterbanan utan det var ju den som gamla han hade.
Ja, den som var innan där. Ja.
Och där var ju 16 kilo. Jag tror det var 904 kilo eller någonting.
Ja. Ja, men det är rätt. Alltså det är rätt bra att kunna ha någon koppling till vad det innebär. För det har jag under hela min träning. Har man ju tränat i blindo så. När det gäller just den biten. Så det tycker jag
har ju tre vågar tror jag här i lokalen. Och det är inte ofta man använder dem.
Nej, det är lite
rent dumt, slarv faktiskt. Liksom.
Ja.
Jag hittar det, så jag får trycka upp den nya.
Ja, okej. Jajamensan.
Det är fix.
Ja, men på tal om nybörjarträning, Tobbe, du har ju en lite ny odåga. Har du kommit igång lite grann med träningen?
Jajamän, jag faktiskt gick en DB här nu precis innan.
Ja.
Han var lite sådär i början, men det var nog mest här ut i snön. Jag gillar inte det här jävla slaskigt.
Nej.
Men sen så tuffade han på och jag filmade ett litet klipp. Nej, det går bra. Han tuffar på och han har liksom ingenting. Han har inga bekymmer med att ha någonting efter sig och det. Och vi jobbar på det här med selen. Han får ju på sig selen. Ja, typ. Ja. Hemma, man gör mat eller ger honom mat eller man latchar lite när han har selen på sig sån här då.
Precis.
Men det, allting handlar ju bara om att leka fram det. Och som sagt, han är 14 veckor nu. Och som sagt, vi bara leker och sen när vi kom tillbaka från Deven här nere så körde vi liksom två korta lydnadspass och det var lite så här liksom bara, ja men körde lite grann mest stanna kvar, jobba med det, sitt, stanna kvar, då gjorde ett litet break ut och kissade så körde igen så att, men det är liksom leka fram det liksom, inget allvar alls.
Nej, precis, jag tycker att det
inte ännu, han är som sagt var 14 veckor liksom.
Precis, men tack vare att han är så pass ung så är det rätt schysst att alltså, man kan ju ändå sätta igång liksom, och träna en del. Men som sagt, det handlar ju inte om någon styrketräning på något vis. Nej. Utan det är vänja vid selen och hela den karusellen liksom, och lite
lydnad. Och du kan ju bara småjobba med alltså momentet i sig. Kan ju göra det. Så det. Och han tyckte då, jag har kört innan när jag kört lydnad, så han är, han gillar godis, men han är inte sådär wow. Men nu innan jag gick hit idag så hackade jag upp köttbullar till en lilla olaga. Och köttbullar var det shit liksom. Han,
Ja, det var ju the secret sauce för Flash också. Det var ju köttbullar.
Jag kan visa ju.
Ja. Därför det ska man tänka på också, att det finns lite, gör lite skillnad i vad det är för typ av vad belöning man har. Liksom, jobbar man då med godis som både jag och Tobbe gör mycket, så gäller det ju att hitta något som passar. Liksom. Jajamän. Jag ser här. För de då som tittar kan nu se i Tobbes skärm där lite vad han gör med hans, och då 14 veckor som sagt. Man kan ju börja lite smått med momenten helt enkelt. Och det där har man ju nytta av senare i livet också, att hunden kan stanna och inkallning liksom. Det är en ganska bra bit i det hela liksom.
Jo, så. Nej, så köttbullar, det var hans grej.
Ja, det är härligt ju.
Ja, och som sagt var just, ja men bara det här simpla, att han ska sitta kvar. Men det är ju för att jag vill ju att min hund sitter kvar.
Ja, men precis.
Så att nu sitter han som ett litet ljus i elementet liksom.
Ja, men det är klockrent ju. Ja, men det är schysst att börja i den åldern. Ja, precis. Ja. Har du hittat din lista?
Ja, jag har det.
Jajamän. Häftigt. Nu kommer det för siffernördarna här.
Vad vill ni veta?
Nej, men du hade ju...
Dragvikt på 1000 kilo och 2000 kilo.
12 kilos dragvikt.
På 1000? Det är ju helt sjukt.
Det är riktigt jävla bra.
På 1500 är det 18. På 2000... Nu får man ta det här lite med en nypa salt.
Ja.
Ungefär 18. På 2000, 25 kilos dragvikt.
Och då drog Asken, när han drog sitt 2,5 eller vad fan det var nere i Vallberga, då hade han 43 kilo dragvikt, har jag för mig.
40 ganska precis.
Ja.
Jag har faktiskt inte kommit så högt upp och mätt, men jag har kommit upp till 2,5. Där är det 32. Så att räknar man på ett ungefär hur det är, då börjar det nog ligga på 3000, det börjar ligga på runt 40 kilo dagligt. Om man tittar lite drastiskt på siffrorna lite så här. Men jag har faktiskt inte kommit så
här. Det är helt sjukt. Och då så...
Men då är förutsättningarna väldigt, väldigt bra.
Ja, jo.
Både på, min bana var, det var jättehård. Det var kallt, så att det var stenhård. Den rullade hjulen, och sen så hade jag fixat hjullager och allting, så att den rullade på bra. Så förutsättningarna var ju väldigt, väldigt bra.
Optimala liksom.
Men som sagt, sen hjullagren, de rullar ju också sämre när det blir kallare.
Ja, precis.
Så det går lite på ett ut där också. Liksom. Ja. Banan kanske blir mjukare, men hjullagren blir bättre, rullar bättre. Så att jag tror precis. Det går på ett ut där. Men det är, ja, det går hela tiden att förbättra.
Ja.
Förbättra.
Nej, men det skrämmande här lite är ju då att men hundar som din Kobra och kanske då Winnie då på sin peak liksom, jag menar, det är ju uppåt, det är väl förmodligen uppåt 60, 70, 80 kilo dragvikt när de
liksom. Alltså vagn är vagn och tävling är tävling.
Precis.
Vad man klarar, jag kan säga så här, kan man dra upp på de tyngre hundarna, om man säger Kobra, om man kan dra 55-60 kilos dragvikt på en tävling, då skulle jag vara jättenöjd. Nu drar han det på träning, men det är inte samma sak.
Nej.
Det är andra fall, och När jag tränar, då är förhållandena perfekta. När man går på tävling så blir det lite gupp och lite sånt där. Och sen just omgivningen runt omkring. Och det är nerver. Jag säger det, även fast man har hållit på så många år. Så är det lite nervigt så här. Men jag tävlar i stort sett egentligen bara mot mig själv. Och jag har jättestora krav på mig själv. För att jag vill liksom... Jag har sagt att jag ska jag ska kriga om världsrekord. Eller det går inte att kriga. Man tittar på och jämför med olika organisationer i USA då. Deras rekord räknas ju bara på deras championships. Alltså när de har det.
Ja, men det är som i styrkelyft. Så man kan bara slå rekord på mästerskap liksom.
Ja, och det är olika organisationer. Så man kan bara liksom jämföra lite vad man har dragit. Men nu har ju faktiskt många har gått över till REMS. Och tittar man då så säger de att det är incline, men alltså det framgår inte hur mycket.
Nej.
Det är ingen som kan komma fram till om man frågar. Jag har skickat också och frågat, vad är det? Men tittar man på vagnen så det lär inte mycket incline. För vagnen
rullar. Nej, du ser aldrig en vagn utomlands som rullar bakåt.
Nej. Nej, så är det ju verkligen. De måste ju verkligen, verkligen putta tillbaka den sen också. För det är så pass liten.
När jag var nere och tävlade i Tyskland där hos Torsten på deras bana där nere i München, då kom jag ner och då har man åkt så jävla långt. Då ville man ju liksom, då var en incline bana och då ville man ju att det skulle vara så bra som möjligt. Så jag gick som vanligt, jag kunde inte hålla mina fingrar i styr. Jag var nere på fredag där och jag tyckte banan gick skit. Jag tänkte, fan, jag måste fixa det. Så jag satte mig där och höll på flera timmar och fixade deras bana redan på fredag i små timmarna där. Och det var det som gjorde då att nu när jag krigade med både med Sassa och Chanel att vi tävlade, det var ju säkert en 1200 kanske i den viktklassen. Och då hade också Torsten, han hade tagit sin hund som han gått till pension med. För den hunden, den hade inte förlorat på 5 år. Det var
just
den hunden jag ville kriga mot.
Precis.
Och då tog han den där ur pension. Och han, när han körde med den här hunden på den tävlingen, så slog den här hunden personlig rekord. Och det ligger lite som han sa, att det ligger lite mycket att preparationerna det låg i bakom. Det hade fixat och fixat så jävla mycket. Men det var en incline bana också. Men där var jag tror vi slutade på 2-2-2-3 eller någonting sånt där på den banan. Men det var ändå ganska bra. De flesta stannade kanske 16, 17, 18. Och det var mycket amerikanska bulldoggar. Så det var liksom, men just det där hoppet. Och alltså att min hund har presterat bättre än någonsin. Har aldrig gjort så här bra. Och det var ju liksom för att... Ja, vi pushar varandra helt enkelt. Det var en jätterolig tävling faktiskt.
Ja, men det var ju helt fantastiskt. Er fight där. Och det är ju... Det är ju det som gör det på tävling många gånger tycker jag. Att det blir, alltså det är lättare att slå ett rekord på tävling just av den anledningen. Lite beroende på vilken personlighet man är då ju, kan jag ju tycka. Men för min del är det så för att man får en extra växel.
Klart man
liksom.
Får.
Ja. Och framförallt när det är tajt liksom. Jag vet, de rekorden som jag hade med Flash, det var ju alltid fight med... Ove var ju nästan alltid fight med då eller Minta med vad heter hon nu?
Gill.
Nej,
just det.
Hon hade ju Joda innan ju. Jag kan hundarnas namn som sagt.
Bea,
ja precis.
Bea, ja just det, så var jag. Ja.
Precis. Karin, va?
Ja, precis. Otroligt, Minta var ju fantastiskt bra hund också liksom. Och sen så, men det var alltid någon annan hund som var där som var och men gjorde att man var tvungen att skärpa sig liksom. Också att man faktiskt vågar gå vidare. För det,
men det är ju lite alltså, då, just ja, vi snackar om ja, med siffror och grejer, vi gör det rätt ofta och så liksom. Och det här med att ja men det här med siffror och ja men rekord och det ena där, det är ju det folk tittar på och det är ju lite så att säga att bara ja men det här med siffror det är ointressant det är ju en resultatbaserad sport vi håller på med.
Ja, men så
och
är
du inte hållit på att tävla om du inte var intresserad av Det är nog väldigt få som går in och kör och liksom kan hålla det bara för skojs skull och liksom, ja. Tror jag.
Ja, jag har ju roligt, men jag har ju, jag är mer, jag känner lite att jag vill hela tiden förbättra mig själv. Jag är, om jag får uttrycka mig själv, om jag beskriver mig själv. Jag är en sämre handler, eller vad är jag, en tränare? Det var det som vi gick in på förut när vi pratade. Ja. Jag tycker att jag är ganska duktig på att träna hundar och se lite små detaljer och kanske förbättra lite. Och lyckats ganska bra med vissa som man hjälpt till med. Men jag är så jävla, jag har inget tålamod liksom med mina egna hundar. Så på så sätt är jag sämre handler. Med mina hundar. Jag skulle kunna förbättra mig mycket mer själv. Men vad fan. Man är som man är liksom.
Ja, det är lite samma sikt. Det är lite samma sikt jag är här nu med Lilleman. Liksom då, just det, bara, ja, men jobba med sådana här grejer. Då, kanske med sitt tonläge och sådana här grejer. Det är fan svårt. Det är svårt. Man är gammal.
Man lyssnar inte på sig själv. Det är det. Det är alltså, om man filmar sig själv och hör vad man gör, då tänker man, fan vad mycket fel man gör. Alltså.
Ja.
Och man tänker, jag gör precis tvärt emot vad jag säger till andra att göra. Mm. Och det är så man lär sig liksom, ja, sina misstag. Sen är det mycket som går på rutin och man har lite erfarenhet som vi alla tre har. Då, att man, liksom, man kan försöka läsa hunden lite. Och det jag tror är erfarenheten spelar in, det är att kunna läsa sin egen hund om den har en bra eller en dålig dag. Och kunna pusha hunden lite extra. Ibland känner man så här, jag tror nästan att jag kan kliva ett steg lite till utan att sabba hunden. För att personligen tror jag att det är tyvärr alldeles för lätt och pumpa ut för hårt på en hund och förstöra den. Ja. Vi har ju, utan att gå in på några, så finns det flera hundar som har varit jätteduktiga, men jag tycker att vi ska pusha sina hundar lite för hårt. Men det är bara min egen åsikt. Det är inte min, det är liksom, vissa hundar kan man pusha hårdare liksom. Ja. Om vi tittar på Johans hund liksom, flashen där, han var ju så jävla, den hade bara en sak i huset. Det var att gå framåt. Liksom. Ja. Han kunde liksom pusha den hunden utan att vara rädd att det blev för mycket. Men fortfarande liksom vill man ju... Det är inte många hundar som har den genetiken. Det pratar om genetik, både fysisk genetik och den mentala starkheten. Vissa hundar har ju det. Och jätteduktiga. Det är de hundarna som sticker ut helt enkelt. Liksom. Vissa hundar är fantastiskt duktiga. Och de kanske inte, de skulle kunna bli så mycket bättre om de tränade kanske på ett annorlunda sätt. Eller kanske sämre, det vet inte jag.
Nej.
Men vissa hundar är ju faktiskt, eller har varit genom åren, haft det där lilla extra som krävs. Och det finns, vi har ju hundar nu som tävlar också som har det där lilla extra.
Jag vet ju då, om man tar egna då, alltså Skilla var jag ju aldrig rädd för att pusha för hårt. Hon bara tuffade på liksom. Och man hade ju funderat på det här då. Och det var ju det, man körde väl aldrig henne tills det liksom tog tvärstopp sådär. Men det var... Man visste att den dagen hon stannar, då är det jävligt tungt. Och fast den fisen var helt fantastisk liksom då, sin korta karriär. Hon hade ju inte kommit dit i träning och annat liksom. Ja, men där jag ville ha henne och liksom där man hade byggt upp det här självförtroendet. Och liksom då. Hon hade liksom viljan att gå framåt, men ja, man fick ändå passa sig liksom. Och jag känner ju lite som Sivert, alltså jag är ju betydligt bättre på att träna än jag är handlare. Man sätter ju krav på sig själv. Nu har man ju haft liksom, ja men Bella hon började sent, men hon presterade bra. Skilla var fantastisk, Fis var fantastisk. Och nu ska man starta om med en ny. Det är klart man sätter kravet, men
Men förväntan kommer ju där.
Ja.
Alltså, har det gått bra innan så vill man ju, alltså man vill ju att det går bra igen. Så är det
och man vill ju förbättra sig. Man vill ju ta nästa steg.
Mm. Ja. Men då är det så här att som vi sa, vi ska börja prata om nybörjarträning.
Mm.
Hur ska man hur ska jag lägga fram det? Vilka råd ska man ge en nybörjare så att de inte pushar hunden för hårt? Det är jättesvårt.
Ja.
Att det är individuellt också från hund till hund.
Mm.
Sen finns det säkert vissa som inte håller på med sporten så länge som är jätteduktiga som handlers också som kan läsa det där.
Ja.
Men som jag tittar liksom, om man tittar på träningar och tävlingar och sånt där, så att det är visst, jag tävlar för att jag vill tävla.
Mm.
Och sen finns det sådana som tränar tävling för att de tycker det är roligt.
Mm. Mm.
Men för mig är det liksom, jag vill komma på position 1, 2, 3 på prispallen. Det är det som är mitt mål. Mm.
Precis.
Och helst vill jag komma högst upp.
Ja.
Och det har jag velat under alla år. Och det är därför jag också sökt mig utomlands. Jag har inte haft så många att tävla mot.
Mm.
Men sen har det blivit så att man har slagit sig mot sig själv och vill kriga mot sina egna rekord och lite sånt där.
Mm.
Och man gör ju fel. Liksom, för att varje hund är en ny hund.
Mm.
Och tittar jag då på de här små hundarna, nybörjarna, hur ska man få igång, som du visade nu, vi ska gå igenom själva en nybörjarträning. Det finns ju hur mycket grejer man kan göra själv som funkar liksom.
Mm.
Men jag tror personligen att det man ska satsa på i början, det är att försöka få en bra kontakt med hunden.
Mm. Och ha håller kul. Med helt och hållet.
Och ha roligt. Och sen hur man gör det spelar inte mycket med jävla dock, tycker jag, liksom, om man använder godis i leksaker. För att det liksom, kan man få en initialt att hunden tycker det är roligt att ha kontakt med ägaren, då får man också, liksom, det funkar mycket, då är det lättare att lära in saker och ting.
Ja.
Sen det här med att belöna och sånt där, det kommer samtidigt, men det är ju det att ju mer avancerat det blir, ju mer måste man kunna avvänja någon mot en belöning också, så att de inte bara går på belöningen. Så när man tränar, jag ser att många, och det, jag ser inget fel i det heller, men jag tränar inte så. Jag ser att många går med godis framför nosen på dem och går backa så för att den ska dra. Men liksom, det är för att de tycker, åh vad duktigt att hunden rör. Visst är det det, men det är inte det jag är ute efter. Jag är ute efter att hunden ska komma till mig, och när den kommer till mig så får den belöning.
Mm.
Så att jag är mycket för det här att belöna och få kontakt med den innan jag går, och sen går mina steg och vänder mig om och sen kallar på hunden att komma.
Mm.
Och där får den sin belöning, och försöker göra väldigt, väldigt korta moment. Som nu när jag jobbar med Targa, jag jobbar, ja, som du sa, som du var när jag var hemma och ser sig om 2-3 meter, jag går inte längre.
Mm. Ja.
Jag har ingen anledning. Liksom. Nu när jag kör i garaget med släder, jag kör också bara 2-3 meter. Jag vill bara få de här starterna.
Mm.
Och det är bara för dem att komma igång. Liksom, och det räcker för mig.
Precis.
Men, jag vet inte, liksom, mina hundar är stora liksom. Tittar man på små hundar, så vad tycker ni, liksom, ni som har mindre hundar? Hur tycker ni att man ska liksom...
Grundfilosofin kan jag ju tycka likadant som dig då, liksom, att man... Men det finns en period där jag verkligen kan se fördelen med att ha godis precis framför hunden för att locka fram hunden. När det inte, alltså i den inlärningsfasen så att säga, och kanske om man ska lära om ett beteende senare och sådär, det kan jag tycka att det finns en plats för det, men man måste ha som mål att man ska kunna släppa den och kunna, även om det bara är 30 centimeter eller vad det nu är, alltså det ska inte, man ska inte Att ha godiset precis framför nosen och locka fram hunden på det sättet. För det är det man gör då, tycker jag. Det är inte en hållbar metod att fortsätta med år ut och år in. För då är det någonting annat som som man behöver jobba mer på.
Ja, och då definitivt inte köra så och samtidigt som man typ lastar vagnen. Eller, ja.
Nej, precis.
Det enda som jag kan tänka mig att köra med godis framför nosen på hunden, det är när man ska styra bort den från störande moment.
Mm.
Så att man får tillbaka den. Mm. Så att, har du problem att den tappar koncentrationen eller går liksom hit eller dit, mm. då kan jag tänka mig att man har godis framme så fort som möjligt.
Mm.
Men inte just det här med, jag känner inte att jag vill ha godis framför nosen hela tiden på dem, utan jag vill känna att de kommer till mig, och när de kommer till mig så är belöningen husse, samt att man lägger på lite extra med klappar eller man kan leka, man kan göra dem godis. Jag belönar inte mina hundar med godis varenda gång. För att jag vill inte att de ska veta när de får det, men jag kan ha helt fel. Liksom. Inlärning är inlärning. Va? Då kan man bomba mycket som helst. Men när de väl har lärt sig det där lilla momentet, då vill jag vill kunna ställa krav på mina hundar att de gör det de ska göra och sen belöna när de har gjort det momentet.
Nej, men jag körde ju in fis och så, och flippa i gruppen var ju samtidigt. Så vi körde in och vi började ju med godis framför nosen på de här två damerna. Men det var rätt fort vi la ner det. För att de tyckte lite att vi bara var i vägen. Så de skulle köra om oss. Så de lärde sig momentet ganska fort. Och som sagt var i en inlärningsfas. Ja.
Och, jag ser ju framför mig, alltså, jag har haft ett par, varit på brukshundsklubbar bland annat och haft provat på och så här då. Och där kan det vara rätt vettigt att första gången hunden har selen på sig och har någonting efter i den verkligen initiella inlärningsfasen. Att man lite distraherar hunden, framförallt om man har en hund som kanske är lite påverkad av omgivningen eller tycker att det är lite läskigt med selen på och så vidare. Så det, där kan jag tycka, och likadant första gången någon är framför en vagn till exempel, att få dem att hålla, alltså inte fokusera på allting annat utan ha ett väldigt, väldigt kort fokus. Men det är ju verkligen, för min del är det verkligen en inlärningsfas, eller om man då ska jag gjorde ju så när jag, med Flash när vi började om. Då hade jag ju godis väldigt nära. Och gjorde ju bland annat så att när han satt kvar så la jag ju godis en halv meter framför honom. Som han inte fick ta. Men han fick sitta och stirra på den. För då var han tyst. Och då lärde han sig att vara tyst.
Men det gjorde du för att du ska få bort felaktiga beteenden som man har lagt innan.
Precis.
Det är det som är grejen. Det är det jag menar med att man kan använda godis nära.
Ja.
För att de inte ska störa kanske av skramlet av vagnen som kommer bakom. För att de blir fokuserade på någon annan. Ja. Och då använder man godis för att få det där fokuset. Mm.
Exakt.
Men det är bara, det är inte för att de drar inte för att de ska gå fram till godis. Utan att de drar liksom för att deras fokus blir på godiset.
Ja.
Och som inte störs. Så som det säger, just det här med att ta bort felaktiga beteenden. Det är fruktansvärt svårt. Alltså.
Ja.
Det är nog en av de svåraste grejerna som jag har varit med om att få bort. Alltså. Och jag har märkt att man får nästan aldrig, har det gått för långt så får man nästan aldrig bort det helt och hållet.
Nej.
Det är lätt att det kommer tillbaka. Men det är bara att kämpa liksom, och hoppas att det är lätt att man trillar dit. Liksom. Och det brukar oftast bero på handen också.
Det är ju lite det här då. Jag tror vi tre har snackat om det i de tidigare avsnitt just där. Men vi äldre ändå. När det kommer in nya, har man möjlighet att hjälpa dem och att de inte upprepar samma misstag som har gjorts liksom i vepen genom alla år. Liksom, då, då är det, för som sagt, vad som du säger Sivert, det är ju ett helvete att träna bort. Alltså man måste nypa det där direkt. Fortsätter du, vill säga att du har problem med, om vi, alltså, som jag då som vill att hunden sitter kvar, men jag har en hund som tjuvar hela säsongen, eller jag har en hund som stressar upp sig som fan. Om du kör det en hel säsong och du liksom inte gör, ja men då är det rätt djupt rotat. Då blir det tungt att jobba bort det.
Men det är också så att alltså, de flesta av de här problematiken, det ser du ju redan i träningen.
Ja.
Det är bara att man har valt att ignorera det.
Mm. Ja, men det är inte alla som ser det, vet du. Man blir, man blir hemmablind, vet du. Det är grejen. Ja, ofta ska man ha någon annan som står bredvid och tittar på och säger till. Fan, det är fel liksom. Du måste bryta det där. Men jag vet själv, jag gör mycket fel och jag tänker inte ens på det. För att man kan, man är en annan värld liksom. Tycker, det funkar, det går bra andra.
Precis.
Men innerst inne när man, som sagt, tittar på vad som har hänt. Så tänker man, men det där är inte bra.
Exakt.
Men det var ju som träningen här med de tre vise männen i hörnet. Då när Martin var här och du var här och liksom, ja. Just att man bad folk, ja men gå in och gör som du gör som vanligt. Så kan du få feedback efteråt liksom.
Ja.
Det är extra viktigt att träna tillsammans med andra också. Lite, det svåraste kan jag nog tycka när man är ny, det är att vara så pass ödmjuk att man tar till sig vad alla säger och inte, alltså, utan att slå ifrån sig, men att samtidigt i det vara kritisk till det man hör
från,
alltså, för att det svåra är ofta så tar man till sig väldigt, väldigt, väldigt mycket ut och så är man totalt okritisk för man ser att det är någon som är duktig på banan till exempel. Men, så vi har pratat om här, det kanske är en duktig handler som inte i själva verket är lika duktig på att träna utan de råkar ha en hund som i mitt fall Flash där jag kunde pusha hårt för att jag kunde bara börja om sen igen 2 dagar senare och träna och då tyckte han det var lika kul fortfarande. Liksom. Mm.
Ja.
Men om du råkar ha en hund som inte har den mentaliteten och du kör på likadant som jag gjorde, då hade man ju kunnat ta sönder hunden liksom. Ja. Eller i alla fall få den att tycka att det här är skittråkigt.
Och det är ju det som faktiskt gör en jävligt ledsen ibland rent krasst när man ser hundar då va, som ja men trots en massa problem eller whatever liksom då, va, gör jävligt bra resultat. Men man ser liksom ändå att det här beteendet blir värre och värre.
Mm.
Och man liksom tänker bara, fan, vad den här hunden, om man hade liksom jobbat med det här problemet, jäkla vad den hunden hade presterat liksom.
Och mycket av det här ligger ju i när man började träna, tror jag. Vilken inställning och vilken hjälp man fick precis i början.
Ja.
Grejen är, som jag har märkt också nu när jag har varit nere senast i Tobbe, jag tränar i Uppsala och i andra, när det är stora grupper. Många vill väl och berätta att gör så här, gör så här, gör så här.
Mm.
Men det blir liksom för mycket när det kommer olika alternativ från olika personer för en nybörjare. Som du säger, hur ska du kunna ta sig till när det är oliktänkande saker?
Alla
grejer kanske är rätt, men det funkar liksom inte allt tillsammans, utan man måste ta lite tag. Och det jag har märkt också, det som på många nybörjare, att de vill ju ha hjälp och lyssna på många.
Mm.
Och tyvärr är det så att ibland får de fel råd. Enligt min personliga åsikt. Och samtidigt som när man lär in, när man håller på att lära in, då ska man ju försöka ha så lite störande moment som möjligt, i alla fall i början, så att hunden får den här kontakten med sin händer. Och då går det inte att ha massa chatter och massa människor som säger till en, gör så här, gör så här, så här. Samtidigt som man kanske drar. Precis. Utan försök liksom ta det där efter draget, eller inte samtidigt som drar. Att någon som börjar dra sig, gör så här, hoppa det. Liksom låt dem dra igenom, så backar man tillbaka och säger, du får ändra på det där efter varje dag, så att man inte stör själva grejen. Så att,
helt rätt.
Jag lär mig jättemycket bara titta på andra också. Lär mig hela tiden.
Så är det verkligen.
Man lär sig liksom utav olika hundar, utav andra händer, så tänker man, det där ser rätt bra ut, det där ska jag nog testa.
Precis. Yes. Vi har börjat att titta in lite på nybörjarträning i alla fall. Första halvan här hamnade vi på andra ställen som vanligt. Men om vi ska börja lite, så jag och Sivet pratade lite här innan. Att jag har ju det sista halvåret, året i alla fall, funderat om lite på hur jag skulle göra med en ny hund den här gången. Och historiskt så har jag ju kört det här. DV, kanske 15-20% av hundens kroppsvikt när de är nya. Och så går man 2-3 kilometer 2-3 gånger i veckan. Och en eller två gånger då så stannar man halvvägs och så byter man lite kedja med varandra och så kör man lite start och stopp som en introduktion till det liksom. Och jag kan ju tycka att det fortfarande är ganska bra start liksom, beroende lite på storlek på hund självklart då, men för nästan alla hundar de första 3-4 veckorna. Men, ja, men sen är det
jag som sagt, det ska vara bekvämligt, de ska lära sig att se det på och dra. Och gör man det med lätt kedja som det säger i början så att det inte blir något allt för mycket stort moment, då det är ändå roligt för hunden. Och sen som du säger, stanna efter en stund så kör man lite start och stopp. Och sen fortsätter. Så att liksom vänja in hunden vid just det här momentet, det är jättebra liksom att. Men som sagt, det är viktigt att man inte blåser på för mycket liksom i början.
Nej.
Och kör för tungt. Ja,
precis.
För många, man märker hur mycket kör du? Och det är ju så, det är så det funkar. Alla vill veta hur mycket man kör. Ja, den där hunden, den drar så mycket på banan och det vill jag köra lika mycket på grus och sånt där. Jag tycker det är viktigt att man tittar lite på hur hunden beter sig och att det fortfarande, man måste skynda långsamt. Men som sagt, dragbit är en bra form att lära hunden att bli bekväm med scenen. Utan att det blir allt för stor belastning.
Precis.
Fick mig att tänka på all flack jag fick för, det var någon gång. Alltså, man ser ofta när folk ställer frågan ja, men hur man ska börja och vilka vikter och sådär. Då kommer det här, ja men 10% av hundens kroppsvikt. Jag kände liksom då lite att, ja men... Lite myt, whatever. Det är lite den enkla utvägen ofta. Att folk bara slänger ur sig. Ja, men 10% av hundens kroppsvikt. Ja, och sen har man gjort sitt för att hjälpa den här nya liksom. Sen är ju 10% alltså jäkligt lämplig på många hundar. Som sagt var just det att ja, men vänja in som ni snackar om här nu precis. Och sådär. Men ja, det här med 10%.
Jag tycker inte
att det är ingen universal lösning på alla problem. Måste jag säga.
Som nybörjare som du sa, kanske första veckorna. Då tycker inte man ska gå upp och dra flera kilometer med en ny hund.
Nej.
Då gör man så att man kan köra några hundra meter. Och sen stannar man och så kör man lite start och stopp. Så kör man några hundra meter till och sen lite start och stopp. Det räcker gott och väl i början så att det blir lite liksom bekvämt. Man märker att hunden inte bryr sig någonting om att ha selen bakom sig. Det är fortfarande lite skram eller lite obekvämt. Få hunden att den blir lite på självförtroende. Och sånt.
Mm. Jag gick ju 650 meter nu med Lilleman. Och det är ju bara som sagt va. Vänja sig vid selen. Ha kul tillsammans. Nu var han ju lite anti för det här jävla skitvädret liksom. Ja men då får man ju liksom bara, ja men då får du jobba hårdare. Och göra det roligt och att han vill gå med dig och vara med dig och liksom, ja.
Det finns en stor svårighet här. Jag menar, jag har haft flera grupper genom åren där det har varit allt från hundar runt då, 5-6 månader. Som aldrig har gjort någon typ av träning överhuvudtaget, upp till 3-4-åriga hundar som kommer i fruktansvärt bra fysisk form. Som har kört jättemycket backträning i sandtag och så vidare innan liksom, till exempel. Varit ute jättemycket i skog och mark som har tränat jättemycket lydnad. Och det går liksom inte, alltså, de är ju nybörjare i sporten båda två. Men en 6 månaders valp, ja det måste vi hålla ner belastningen ganska kraftigt. Men när du har en superfitt staffhane på 5 år som liksom har tränat hela sitt liv med jättemycket energi och vilja. Ja, alltså vi kan inte introducera Vi kan introducera båda två för sporten på samma sätt, men utvecklingskurvan ser ju helt olika ut. Liksom.
Mm. Ja.
Framförallt den stora, stora skillnaden är ju den kontakten ägaren har med sin hund, skulle jag vilja påstå.
Och det är lite det jag känner nu. Jag har ju inte, alltså, som sagt, Issy, min dobbe som jag började veta med. Han var ju 11 månader när vi kom in liksom då. Och jag hade ju haft honom sedan han var liten. Men Bella, Skilla och Fisen, alla var ju omplaceringar. Fisen kom ju när hon var väldigt ung. Hon var ju 6 månader när hon kom. Men man missade ju hela den tiden som jag har fått nu då med han så här liksom. Det gör så mycket, tror jag, i slutändan liksom. Men, om man lägger tid på kontakten och det här och lite lydnad och grejer. Du får så mycket gratis, och det är ju det man ser också, som de här exemplen du tog, Johan, nu precis. Ofta är det ju så att kommer in en hund som har, jag vill säga, jäkligt bra lydnad och jäkligt bra kontakt med sin ägare. Och verkligen vill vara med sin ägare. Ja, men då liksom oftast lära in vepen är ju en baggis. Och de förstår ju också oftast hur mycket tid det, som krävs för att liksom, ja, men lära in saker. Och just att man måste jobba med grunder och sådär. Så att, ja, det är intressant.
Jag tänker
grunden
för...
är... Ja. Ja, förlåt.
Nej, men kör du.
Nej, men som du säger, grunderna är viktiga. Va?
Mm.
Att de har en bra stabil grund att stå på när man kör. För att sen när man börjar träna tyngre, då vill man ju lära hunden att, om man säger att man ska köra styrketräning eller vad som helst, så finns det också olika alternativ att göra det, lite beroende. Men styrketräning är ju så att egentligen ska man trycka ut så mycket som möjligt för att man ska få en muskelutveckling. Mm. Men en människa känner det som på sig själv. En hund ser man inte det, man vill inte pusha en hund på hårt.
Mm.
Det är jättesvårt liksom att styra liksom hur mycket man belastar en hund. Och det är därför som jag, när jag har kört, och jag har en viss vikt, men jag försöker styra min belastning med att köra olika hastigheter.
Mm.
Och drar man då sakta med en hund, det är jättejobbigt en hund att dra sakta, men den lär sig samtidigt att dra sakta och få ett rörelsemönster som går saktare. Sen att man, och sen liksom, jag vill liksom att de ska kunna dra i olika hastigheter. Och det tycker jag funkar på mina hundar rätt bra. Mm. Så att de lär sig liksom att gå sakta och fort. Och så om jag skulle gå ut och köra dragweight. Om jag skulle göra det med mina hundar, då skulle jag också köra, som du säger, gå lite lugnt först. Så skulle jag försöka variera hastigheten utan att de galopperar. Utan det går lite fortare, lite sakta. Så man ändrar tempo hela tiden och sen kör stopp och stopp. Och jobba mycket med just den här kontakten man har med dem.
Och den är nog viktig, just det här. Det är väl ett av de råden man kan ge nya första gången och liksom påminna liksom under just det här. Du styr hastigheten. För oftast är det ju inte fysiskt jobbigt för hundarna, eller det är väl aldrig mer eller mindre. Fall de inte har några problem med selen eller att de tycker det är otäckt att ha något efter sig. Men för de flesta hundar är ju då startet, låt mig säga 10-15-20%. Det är ju ofta en jäkla baggis för dem. Och då är det du som styr hastigheten.
Alltså, jag tycker... Ja. Nej, men jag tycker att man, just det med hastigheten är väldigt spännande. För det är... det kan man bara gå till sig själv. Alltså de flesta saker, oavsett vad det väger, är lättare att lyfta snabbt.
Mm.
Än vad det är att lyfta en sak långsamt. Det är därför också hundarna man ser som gör slingshots liknande i starten när man tävlar lite. Det är därför de försöker det. För att det är lättare att applicera mycket kraft på en kort tid. Och få igång momentet. Och sen jobba vidare. Än att starta det liksom lugnt och kontrollerat. Och kan man då redan tidigt sänka hastigheten, nästan överdriva, det är i början när man tränar in det för hunden, så får de också ett bättre rörelsemönster. De behöver också, det blir tyngre för dem, vilket gör att måste tänka på hur de sänker eller höjer sin höft liksom, för att få så bra kraftutveckling som möjligt.
Jag testade med min hund i samtag. Jag skulle se om jag kunde variera hastigheten i uppförsbacke då. Och jag ville lära dem att gå sakta. Jag tyckte det var en bra idé, men jag trodde att det var en bra idé, men det kändes inte som det funkade så bra. För att grejen är, ska man lära en hund att dra mjukt och fint och sånt där, då vill man att de ska ha bra grepp. Och blir det så att de slinter och sånt där, då är det lätt att de får, att de, när de tappar det, att de drar upp tempot ännu hårdare, de kommer ingenstans. Men däremot, om de har bra grepp och man går sakta, då får de det här drivet sakta, sakta hela tiden. Och det är det som också är viktigt, att man har bra underlag när man tränar olika moment, så att man inte tränar på fel underlag. Och som du säger, det här med att hundar är slingshot och sånt där. Jag tror det kan vara mycket vara rasbetonat också, att vissa hundar är så explosiva. De är liksom, det är 100% pang. På en gång, det bara smäller till.
Det finns ju, om man ska då, det här är ju, tar du Ruben, bästa hunden i EVPL, i mina ögon, ever, typ. Titta på hans utveckling från, där han började liksom, för han låg ju verkligen på gränsen och ibland över liksom, och man såg ju hur det lugnade ner sig. Och blev mer och mer liksom.
Han är en av de bästa som vi har haft, så det är ingen stack och saken.
Han tränar bra, men
han är fantastiskt duktig.
Och det är ingen slump att få fram de hundarna han gör liksom.
Det ligger mycket bakom det han gör. Tycker jag i alla fall.
Jag som hade tävlat mot honom i så många år liksom, men vi hade ju aldrig då tränat ihop. Sen var det ju oktober förra året eller så, då man var till Holland. Så stannade de här och vi tränade ihop i en eftermiddag liksom, och det var jäkligt intressant liksom, men mjölka Rikus gärna liksom lite grann. Det är så jävla häftigt. Men det var samma när du var nere första gången, Sivert liksom, det är jävligt kul, är det.
Han är finne liksom. De visar inte så mycket känslor. De visar
eller hur?
Stone face. Ingen smile knappt. Alltså, de ler någon gång. Så här, och han visar ingen besvikelse. Ingenting. Nej. Han är alltid liksom lite leende på läpparna. Oavsett hur det går. Men han är jättelugn och fin. Alltså. Jag tycker han är... Jag har alltid sett upp till honom. Jag tyckte han var jättelugn. Det finns vissa som han har sett genom många år som varit liksom konstant likadana hela tiden och det har funkat.
Precis.
Han är en av dem, måste jag säga, som jag tycker.
Bra, ja. Men och det är ju lite det då att man har följt Ruben liksom, och man har sett hans utveckling. Och man såg när han kom ut med Klara liksom då. Man höll ju stenhård koll. På grund av att man var i samma klass och man visste att men det är Rick och han får fram bra hundar. Och Klara var ju också jävligt het första en och en halv säsongen. Och sen har det liksom blivit lugnare och lugnare. Och hon är ju, hon är ju riktigt bra nu.
Men du har sett finnarna, de har blivit, eller nu vet jag inte, men ett tag när de blev bättre och bättre. Nu börjar vara jävligt skrikig, om man får säga så. Och sen har de lugnat ner sig jättemycket och blivit mycket, mycket lugnare. Och de har ju tagit efter om de har tagit efter honom eller vad de har gjort. Men förut var det ju väldigt mycket hoppande och studsade på det sättet. Sen blev de mer harmoniska, lugna pinnar. Så att de blev ju duktiga allihop där borta. De var ju duktiga pinnar. De har många bra hundar alltså.
Verkligen. Jag tänker att de har nog funderat lite över det här. Liksom, okej, hur introducerar vi nya i sporten? Och en sak som slog mig nu när ni satt och pratade är att alltså, någonstans är ju nybörjarträning och grundträning ungefär samma sak. Alltså, alla, oavsett på vilken nivå man är, så behöver man gå back to basics.
Jag gör alltid det.
Ja, du måste, alltså, efter säsongen så börjar du om. Och sen
Jag börjar om från skratt. Jag har gjort nu med mina hundar. Jag börjar om från noll. Precis. Fast jag vet att de kan dra så här mycket. Jag börjar från noll. Och det är det absolut tråkigaste träningen utav allt. Men Men jag känner liksom att jag börjar på scratch och sen vill jag liksom att jag vill, den här nästa säsong vill jag komma spräcka mina gränser som jag hade säsongen innan. Mm. Och sen hela tiden. Men jag börjar alltid på scratch. Börja med basträningen. Jätteviktigt. Så jag inte hoppar på och ligger på för hårt i början. Mm. Och jag ligger faktiskt ganska bra nu.
Kolla vad nöjd han är.
Jag måste säga att det är skitkul faktiskt. Och det börjar hända saker till. Så nu efter, nu har jag börjat på ett nytt. Jag kör 3 veckors cykler.
Ja, precis. Så att men det är lite det här med just, ja, det är ju min personliga då. Nej, men det här med back to basics och liksom, ja, men göra det här jävla grisjobbet. Liksom då att bara, ja, men nöta på. Försöka förbättra detaljer och grejer liksom då. Och där är det så jävla viktigt att du har någon som faktiskt, ja, i dagens värld där folk är lättkränkta och annat. Och liksom, ja, det är jävligt svårt att hitta en balans. Men man måste ha någon som faktiskt vågar säga till en att är det du? Jag har ju Jenny i gruppen här. Då, och hon bara, är det du Tobbe? Nu är du fan helt ute och seglar liksom. Och det här måste du liksom strunta i och göra eller whatever. Man behöver det där.
Men så är det, och det är inte alltid man kan ta till sig det direkt när man hör. Nej. Det, men det kan vara rätt vettigt att inte slå ifrån sig det och i alla fall ta en funderare på det man får höra när man kommer hem sen. Liksom. Mm. Och framförallt så tänker jag att är man, om vi ska försöka hålla oss till ämnet som nybörjarträning då, att man just det, att man väljer lite vem man lyssnar på. Har man en grupp med en tydlig, ska man säga, träningsledare eller vad det är. Att man också i den gruppen faktiskt respekterar den, om man säger, träningsinställningen som man har bestämt sig för att ha. Framförallt till nybörjare. Sen kan man sitta när man har och diskutera i gruppen hur, vad som är bra och dåligt och hur det funkar hit och dit. Liksom. Men att man har nästan bestämt sig för ett sätt att göra det. Jag tänker på CK i Norrköping. Det var kanske inte så mycket diskussion om hur man skulle göra, utan man gjorde som CK sa. Mm. Det funkade jävligt bra, trots allt. Alla hade samma träningsfilosofi. Och alla körde i samma spår med självklart kryddningar från var och en. Men de hade ju också en otroligt bredd i Norrköping. Liksom.
Han är duktig, va? Han var duktig. Han är fortfarande duktig både på det fysiska, han tränar själv. Och sen hade han hundar som var jätteduktiga. Och han var ju jätteengagerad i ja, stort sett. För mig är det Mr. Wakefield i Sverige. Liksom.
Oh, ja.
Det är han som har lagt grunden till all VP här i Sverige. Tycker jag i alla fall. Så är det synd att han slutade, men fortfarande så den kunskapen, man har tittat jättemycket på, men jag såg upp till honom när jag började träna då. Och jag, som jag sa, jag gick och tittade på alla som jag såg som var bra och försökte kolla hur vi gjorde, som försökte hitta något eget.
Det var ju lite som när vi hade Veronica Sterne med på podden där. Och snackade om, ja, men de hade ju, ja, varje träning mer eller mindre så slängde de in något lydnadsmoment. Och det fick ju mig att tänka på att då gruppen här, nu är det snart 11 år liksom då. Och man var mer noggrann i början med att, ja, man kanske slängde in de här lite lydnadspass eller lite sådana här, ja, med samarbetspass och inte bara tänkte drag.
Man behöver inte ha det, se det som en lydnadspass, utan man kan träna på de momenten som enligt EVPL kräver en viss lydnad. Yes. Så du tränar fortfarande VP, men för jag kan tänka mig, för jag var allergisk så fort någon sa lydnad. Bara, fuck no, var min första, det här tänker jag absolut inte göra. För så var det i Lund också, och jag var inte med, jag åkte jag från träningen. För jag tänkte inte träna lydnad, för jag spydde på det. Men när man, när Rille var smart nog att lägga in det här som en del i vagnsträningen till exempel. Och det här kan du köra utan vagn också. Du behöver inte ha vagn för att träna momenten. Liksom.
Mm.
Men då tränar det roligt att du tränar i lydnad med din hund, men du gör det på ett sätt som där du har en applikation på det sen på tävling till exempel då.
Ja, så sitter det basmomenten som är det. Det är
exakt. Och det tycker jag att man som nybörjare passar på att göra det. Även om man nu går, om det nu om man känner att man vill gå DV-runder för att det är det enklaste i början. Mm. Ja, men börja med att ha hunden sittande. Se till att hunden inte går upp i varv. Jag hade en hund som inte kunde vara tyst på DV, innan vi skulle gå på DV-rundan. Det var inte bara framför vagnen. Det är det jag menade innan. Jag kunde titta på, hade jag tittat på Flash från början så satt han och pep och snackade hela tiden. För han tyckte det var så kul. Och jag tog aldrig tag i det problemet på DV:n. Att faktiskt lugna ner det och se till att han var i rätt sinnesstämning när vi började gå liksom.
Det är ju lite roligt, för som sagt, du har ju snackat om det då. Och Karro här ju, med Svea, hon har ju verkligen varit slavisk på DV-rundorna, heter det just det. Ja, men hon styr, och Svea ska liksom inte yra iväg, hon ska ha kontakt hela vägen, och hon ska gå rakt till och med på DV:n. Så att
Det tror jag på, att man, alltså när man tränar så tränar man. Man kan ha skoj och socialt vid andra tillfällen, men när det är träning så är det träning. Så hunden också förstår lite skillnaden på det. Och om det är så att du går en DV-runda på 2 kilometer eller om du går start och stopp på 5 meter, så är det fortfarande samma grundfilosofi. Om du vill att hunden ska sitta ner i början, ska den sitta ner, och ska den vara tyst så ska den vara tyst. Ska den gå rakt så ska den gå rakt. Och lite som du sa innan, Sive, tror jag också, ja, men när hunden kommer fram till mig, när den har gjort momentet rätt, då belönar vi. Och hur belöningen ser ut är ju jätteindividuellt från hund till hund. Det är liksom, så kanske man får tänka på, om man är i en stor grupp, att man, alltså, att kampa med sin hund med leksak kanske inte är så toppen om du har 10 andra hundar runt omkring.
Men gruppträning är mer social träning för hundar, det är det också. Jag tror inte att man får ut så mycket av gruppträningen, den individuella träningen får man inte ut så mycket i gruppen, men däremot får man ut det just den sociala som behövs. Det är på tävlingar och kunna gå runt och de ska vända sig med människor och allting. Så att det känns normalt. Det är jättebra träning också.
Ja, och orka med träningen överhuvudtaget, vi säger, denna tiden på året. Det kan vara jävligt trevligt ibland. Jag kör ju, alltså, som sagt, jag har ju varit ansvarig i gruppen här i alla år. Och det har ju varit liksom många träningar där du liksom, ja, men du kan liksom inte träna din egen hund eller dina hundar samtidigt. Det är liksom, nej, för att det är för mycket annat. Så jag har ju kört mycket själv, och ja, men som nu här ikväll då, bara Lilleman då, i alla fall det är totalt kravlöst på honom. Men så den sociala är ju viktig med, men ja.
Ja, men det är ju det, om man är i en klass som ska tävla där det är många hundar. För att det är inte alla hundar som har det lätt att vara bredvid varandra, de är ju inte.
Nej, det har vi sett.
De hundarna måste ju träna, och egentligen är de gånger de får träna det, det är på tävlingen. De har ju med grupper och tränar med många, så att det är inte, jag förstår. Det är inte lätt liksom att vara runt andra hundar när det liksom hoppar och skickar.
De kan ju inte göra som vi har kunnat göra här, liksom, i samband med samträning eller så. Ja. Eller andra bara, nej, men nu sätter ni er med 7-8 hundar i lokalen och så sitter där en kvart eller whatever. Och
det som jag tycker är bra när man tränar grupp är att man kan titta på varandra och sen prata med varandra. Och säga så här, man lär sig hela tiden från någon annan. Den här hunden gick lite snett där, eller den här hunden gick jättebra där. Vad gjorde vi för någonting? Eller vad gjorde du? Och ta efter det. Just det här med att man pratar med varandra och liksom hjälper varandra. Jag tror att det är en ganska bra grej. Så. Just den här sociala grejen som händer och som tränare. Och lära sig att titta på andra hundar. Vi hade ju det här att vi kunde byta hundar med varandra. När vi tränade i grupp, så man fick känna liksom på, ja, men din hund går så jäkla bra på. Ja, men ta min hund och så tar vi så man känna. Då lär man sig också lite med en annan hund, alltså hur de beter sig kanske på ett bättre sätt eller på ett sämre sätt. Hur man ska liksom Vi... Alltså, det är jättebra träning som, och träning som händer. Liksom, att prova olika moment som är både felaktiga och vad som är bra.
Det var jävligt kul att du tog upp det. Det var i början, gruppen här. Det var väl innan vi hade, ja, det var innan vi hade lokal eller någonting. Vi hade nog inte vagn heller. Så hade vi en träning en bit bort på typen. Och vi körde start-stopp och det var väl 8-10 hundar eller sånt. Och när vi skulle köra igång så bara, okej, okay, nu byter ni hundar allihop. Alltså chocken och skräcken i folks ansikten liksom. Men det är det. Du lär dig så mycket. Alltså så mycket som jag har lärt mig genom att man alltid står bakom vagnen och bromsar eller whatever. Man har gjort det liksom i 10 år. Man ser så mycket, man har sett så många hundar. Liksom. Man har så mycket liksom... Ja, men dyker upp ett beteende så har man ofta sett det förut. Eller någon som har varit med i gruppen ett tag har gjort det. Liksom, och man kan liksom diskutera och försöka... Ja. Så att, ja, nej, det finns jättemycket fördelar med grupp och det finns också nackdelar. Men just nya liksom av... Det är ju... Ja, men bor du i Göteborg, det är ganska lätt.
Jag tänker det är väldigt enkelt oavsett. Liksom, för att, alltså, man behöver inte vara... Det här finns ju författad mening också. Man måste vara förening, man måste vara anslutna, man måste vara 15-20 personer. Mm. Att träna i grupp räcker ju att, alltså, 2 stycken är ju en grupp.
Ja.
Alltså så, tränar man tillsammans med 1 eller 2 andra personer så kommer de ju se saker som du gör som du inte själv kan se.
Mm.
Och just så att,
man sporrar varandra.
Exakt.
Ja. Det är det, man sporrar varandra. Träna med någon som man vet är duktig någonting, då känner man, jag vill också bli duktig. Mm. Och alla sporrar, man hjälper varandra och alla gör det fel, alla gör det rätt. Så, så du sa det här med CK i Norrköping. Han hade ett koncept som funkade och alla tog efter och alla blev jättebra. Ja. Så har man en grupp och någonting som man tycker ändå funkar ganska bra, så varför inte liksom köra på det?
Precis.
Det är kul liksom, för att man märker att man kan nästan se lite olika falanger lite på Göteborg. De tränar på ett visst sätt. Uppsala tränar på ett visst sätt. Jag vet inte riktigt, men jag kan inte sätta hur Kevin och de tränar. Men Kevin är ju rutinerad och Lina har väl hållit på några år nu också. Så att de har ju förutsättningar att träna sig. Jag vet inte riktigt. Men som sagt, man kan se lite. Och samma som på norrmännen. Man kan se att de har också ett visst sätt. Finnarna också. Så alla har liksom olika... Man ser att det finns en liten grej i varje grupp där, att de kommer från ett område.
Jag vet, jag har skämtat om det också, eller sådär, genom åren just det att, ja, men man kunde plocka ut, ja, till 90% så kunde du plocka ut vilka hundar som tränade i vilken grupp eller whatever. Så att du, ja, jag håller med dig helt och hållet. Där,
men sen är det här, man utomlands också.
Ja,
ja, ja.
Tjeckien, i Tyskland, i olika grupper. De tränar precis på samma sätt när de ställer upp under värdeutdelningar.
Sen är det det här, sluta aldrig vara nyfiken. Den är liksom, som sagt, jag har ändå hållit på ett tag och liksom man har haft vissa framgångar och sådär, men sista året liksom, va? Just det att, ja, men som sagt, alla vet, Kevin var väl min mentor i det här. Men att få träna ihop med sådana som dig, Sivert, få träna ihop med Riku, Martin Thomsen var här liksom, och man har snackat liksom, ja, men vi satt en kväll där uppe i Åled och snackade hundträning liksom och grejer liksom. Man har ju lärt sig så mycket för att man är nyfiken och man vill lära sig nya saker och liksom, ja, men när det gäller stora hundar i det här landet liksom, vem vet bättre än du, Sivert? Det finns ingen.
Men framförallt så är det så, jag tycker att det är rätt roligt. Jag och Tobbe har haft många hetska diskussioner genom åren, för vi har haft väldigt olika syn på träning, och sen så har vi kommit närmare och närmare varandra i vår syn. Sen ju mer vi har pratat med dig nu det här sista året, Sivert, så har vi ju reviderat en hel del om vad vi har tänkt på vår träning. Och det är just det där att, alltså, vara öppen för vad folk säger. Men det är mycket lättare att vara det när man varit med ett tag. Det är mycket lättare när man varit med ett tag och kunna liksom vara kritisk till vad andra säger och så vidare. Och det, ja. Så det är en klurig del det där.
Ja.
Det är någonstans.
Det är
det. Men jag tänkte, det börjar lida mot sitt slut här. Men Sivet, om du hade haft en splitterny hund.
Mm.
Vad är det du... Om man säger, för det man får titta lite längre kanske. Men de första 2-3 månaderna. Hur hade du lagt upp din träning då? Och då får vi prata vid en hund i storleken som du har ungefär.
Jag jobbar med kontakt först. Att jag får bra kontakt med ju korta distanser. Det går från att bara göra inkamning utan sele. Så hade jag börjat. När jag sitter, där har jag satt på en sele. Och samtidigt också ställt upp hunden. Och jag tar 2-3 steg bara och belönar när han kommer fram. Och sen så går jag ställer upp på nytt. Börjar från början och kör. Jag skulle kunna köra kanske en... Skulle inte köra så många gånger utan låta den vila. Kanske kör 5-6 gånger och startar. Och sen så går jag och leker med hunden. Gör någonting som från annan. Så går jag tillbaka och kör. Så jag kanske kör 20 gånger då, i sammanhanget. Med lite lek emellan och sånt. Sen när man väl klarar det. Då börjar man ju lägga på lite vikt och sånt där. Och göra dem hemmastadda med selen och någonting bakom. Och de flesta hundar har inte något problem med det. Så att det går ju att lägga på lite och då kör jag brukar köra mina 20 meter som de får dra när de väl kan dra, va? Men just nu i ett skede som jag jobbar med mina, jag jobbar kanske 3-4 meter från mina hundar fast jag alltså, startar om från scratch liksom. Och jag vill liksom att de ska kunna vara roligt att komma till mig, jag vill liksom bryta så de inte, det viktigaste är att man de får fokus på dig som händer. Att de kommer till dig. Och det är att hunden ska söka din kontakt. Du ska inte ropa på hunden för att du ska få kontakt med dig. Utan, ursäkta, hunden ska söka din kontakt. Det tycker jag är jätteviktigt. Att den letar efter dig. Och så fort du får kontakt med hunden att du söker det. Då kallar du på hunden. Så du står inte och ropar på hunden innan om den är fokuserad på någon annan. Utan du väntar ut lite med hunden. Och är det så att den... inte kommer på någon kontakt, ja, då får du jobba närmare helt enkelt. Då står du för långt ifrån.
Och jobba med kontaktövningar.
Ja, det är jätteviktigt. Och just det här. Sen kommer det till tekniken, det är att dra. Liksom. Men det får liksom, det tränar man. Hunden lär sig hela tiden själv att dra. Och man får jobba på teknik. Och styrketräning. Alltså jag kör styrketräning en gång i veckan. Jag kör inte mer. Och du vet Johan, liksom du, när du kör vanlig styrketräning, kör man riktig styrketräning som människa, då behöver man inte köra med en gång i veckan. Behöver inte, kroppen behöver vila. Däremot om man kör lättare, då går det att köra flera gånger en muskel flera gånger i veckan. Men då är det mer underhåll, det är ingen styrketräning. För, så tycker jag i alla fall. En ren styrketräning för muskeltillväxt, då måste man köra tungt eller... driva ut dem. Och då har jag mina grejer som jag kanske kör, som jag säger, jag kör 20 meter så de kommer till mig, som jag med mina hundar, och sen så går jag bort 10 meter så kommer de till mig 10 meter, och så går jag 5 meter. Så de kör en 20 meters vilar några sekunder, den medan jag går till nästa 20, 10 meter, 5 meter, och sen när de gjort det, då vilar jag. Det är ett sätt för mig. Och på så sätt så får man ut det där lilla extra hela tiden, och jag kanske kör en 6-7-8 sätt på det. Så för mig är det en styrketräning, men det är lite beroende på, man måste ta det lugnt helt enkelt. Så ni börjar jobba hela tiden med kontakten och får dem att tycka det är roligt att komma. Och inte att de springer,
precis. Utan
lugnt och fint. Och får dem att starta mjukt och fint. Du kommer att ha jättefördel av det. Liksom. Och sen samma sak om jag kör med dragweight. Jag skulle nog gå med någon som ni gör. Gå lite lätt. Gå sakta och sen går jag. Öka takten lite, så går lite fortare. Sen drar jag ner på takten igen. Stannar, så kör jag lite start och stopp. Och så kör jag lite igen. Så, där. Så att bara få den här. Det är den här kontaktövningen tror jag. Jag tror mycket på det. Att om hundar ska få din kontakt, söka dig. Du ska inte ropa på hunden och säga så här. Kom du tussen, kom du tussen. Sen när de tittar så kommer de. För att jag tror att många har för bråttom.
Precis. Det tror jag också. Jag tror att kontaktövningarna eller kontaktträning överlag är kanske det som... oavsett vart i träningen man är, det man behöver lägga mer tid på.
Sen
att
det här
få
med,
en,
ja,
att få
precis.
en hund stark är ganska lätt. Så
Alla,
länge
de är starka allihop,
ja.
Gäller bara form och dra.
Precis.
Stena turketräning, det är inte lätt med hundar. För att när det väl blir tungt, det är inte roligt för hunden. Det vet man. Det är inget roligt att dra.
Nej.
De har motivationen, sitter mentalt, kan de träna. Men det är inte alla som har det. Vissa hundar
Nej.
Har den här grejen att de kliver på ordentligt. Och då har man ju fördel att kunna köra det. Och det är ett fåtal hundar som har det. Det är inte alla som har det. Liksom.
Nej.
Mina hundar har inte det.
Nej.
De har inte det att de kan liksom, de kliver på 100%. Utan jag måste få dem att jobba. Tittar vi på, ska vi titta på Aske?
Ja.
Där har jag en genetisk mutation. Nej, men han har ju tränat hunden bra, men hunden har ju bra förutsättningar. Det är ingen stark hund.
Alltså. Ja, men verkligen.
Det kliver på ordentligt och den är ju stark, den hunden. Alltså. Han har ju lyckats få ut mycket av den hunden. Så vi hoppas att det går bra till nästa säsong.
Det hoppas vi verkligen.
Nu kommer du få se några jävla vilka resultat.
Det tror jag verkligen. Ja, vi måste bjuda med Patrik. Men hörni, vi får hålla det där. Shit, nu slocknade allting här hos mig. Kolla. Men vi tackar så hemskt mycket för idag.
Tack så mycket.
Och så kör vi så snart vi kan igen.
Ja, helt klart. Ja. Det är skitkul.
Jag ska komma in med lite filmer på mina hundar sen.
Ja, det blir skitbra. Underbart. Härligt. Tack så hemskt mycket för idag.
Ha det bra.
Ha det gott.
Ha det.
Tack.
Hej. Hej, hej.